Välkommen till Läspodden special på Helsingborgs bibliotek. Idag så är det inte bara jag, Birgitta Svensson och Eva Månsson som det brukar vara. Utan vi har bjudit in en gäst, nämligen konserthuschefen Fredrik Österling. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Vi har ju lite speciellt här den här säsongen. Vi har ett samarbete mellan konserthuset och biblioteket, och det var lite grann det vi tänkte prata vidare med om dig. Men först av allt kanske vi ska fråga, vem är Fredrik Österling? Vill du presentera dig lite?
Ja, nu ska jag gärna göra. Jag är ju då konserthuschef och chef för Helsingborgs symfoniorkester sedan några år tillbaka, och har väl hamnat här genom att jag också har en gärning som tonsättare. Jag började som det, och sen har mitt yrkesliv vindlat sig fram på lite olika vägar. Jag jobbade på kulturdepartementet en period, eller flera olika perioder. Och har också engagerat mig allmänt i kulturpolitiska frågor. Sådär. Så att det ena ledde till det andra, och sen så blev det lite olika chefsroller som har följt på det. Men jag fortsätter komponera. Mm. Ändå, när barnen har lagt sig. Mm. Jag har fem barn, så att man är sysselsatt, kan man säga. Men så fort det är lugnt i huset så sätter jag mig och komponerar. Eller skriver texter, för den delen, som är också en passion för mig.
Alltså texter som kan bli något litterärt?
Ja, senast nu så gjorde jag en liten övning på att skriva en spänningsroman.
Ja, just det. Ja.
Så att, ja, det är lite skönlitterära texter, men också debatttankar sådär kring branschen och musikområdet. Och sådär. Mm.
Du har en hemsida, tror jag.
Ja, det har jag också. Ja.
Ja, just det. Du kanske ska nämna vad din roman, din spänningsroman heter.
Den heter Ond musik.
Ja. Mm. Kan lånas på ett bibliotek nära dig.
Ja, precis.
Utspelar sig i ett konserthus? Nej.
Ja, det börjar i ett konserthus i Stockholm faktiskt, Berwaldhallen. Och sen dimper det ner på lite olika andra konsertplatser också förstås. Men nästa som jag håller på och skissar på, där utspelar sig faktiskt delvis i Helsingborg.
Ja, vad kul. Och hamnar på lokalhyllan.
Ja, med en orkester som också är i Helsingborg.
Ja, okej. Okay.
Men du tar inte död på den i alla fall?
Nej, inte alla i alla fall.
Vi skulle ju prata om årets program som ni på konserthuset har. Och det är imponerande, och så upptäckte vi att det hade väldigt mycket litterära referenser. Från Odysseus till Odysseen till, jag vet inte allt vad vi hittade.
Ja, det är ju tre specialkonserter kan man säga. Eller, där vi kommer in med boksamtal, och det är ju Mans, Bergtagen, och så är det ju Sagan, Tycker ni om Brahms, och Juloratoriet.
Göran Tunström,
precis. Men i grund och botten så är det ju de här irrfärderna som då är Odysseus irrfärder, kan man väl säga. Hur fick ni liksom den här idén?
Ja, det började med att vi, för tre säsonger sedan ska jag säga, så när jag började här så började vi också med att försöka hitta tematiska spår för hela säsongerna. Och det här gör vi därför att vi vill dels för publiken fördjupa upplevelsen av konserterna, att visa på att konserterna inte är bara ett fyrverkeri som bränns av på en torsdagkväll, och sen har det liksom ingen kontext, inget sammanhang som kan gå vidare, eller också bredda bilden av vad musiken är eller kan vara för någonting. Och när vi kom till den här säsongen så sa jag till mitt programråd att nu skulle jag vilja göra det ännu lite djupare i någon mening. Alltså att vi ska kunna knyta våra konserter också till samtida fenomen, till aktuella debatter och såna aspekter. Och så vill jag gärna då att det skulle ha en koppling till litteraturen, som ju är en sån stark del av musikkonstformen, kan man säga. Att kopplingen mellan litteratur och musik har alltid varit helt vidöppen. Musik har inspirerat till litterära verk har inspirerat till musik och operor och sånt här.
finns ju en text många gånger också.
Ja, ja, precis.
Som är litterär. Ja.
Mm. Exakt. Och musiken själv har ju, den klassiska musiken i alla fall, är ju, har ju väldigt tydlig relation till, till text och retorik. En gång i sin linda, vi talar 1400-1500-tal, så fanns det väldigt tydliga skolor i hur man skulle skriva musik. Och då fick man rådet som ung kompositör att gå ut och lyssna på hur skådespelare pratade med varandra för att inspireras till att komponera musik.
Jaha.
Så kopplingen är väldigt tydlig, och då var det Anders Cornelius som spelade kontrabas i orkestern, som är med i det konstnärliga rådet, som kom på att Ulysses eller Odysseus av James Joyce har 18 kapitel. Och alla de här kapitlerna är ju konstruerade på sitt eget unika vis, med sitt eget språk, sin egen stil och så. Och dessutom sin egen tematik, som ju är ganska löst hållen till Odysseen, den gamla Homeros. Men har ju sprängfullt av stoff som går att koppla till vår samtid och som går att omvandla till, till saker som ligger nära oss. Så. Och det är ju allt ifrån förstås otrohet och sex och våld och såna här saker som är populärt i alla tider.
Eller skandaler.
Eller skandaler för den delen.
Där du är lite inblandad.
Jag är lite inblandad där också, precis. Ja, men kort sagt, vi, ur det här materialet så vi hittar vi inspirationen till de här programmen då som ligger. Så vi tog 18 kapitel, de 18 kapitel som finns i Odysseus. Och så har vi då med utgångspunkt från de kapitlen hämtat musik till...
Jaha.
Och gjort vår egen tolkning av vad de här kapitlerna handlar om egentligen. Men sen har vi ju fler konserter, abonnemangskonserter, den 18. Och då tänkte vi att nej, men då gör vi också på ett annat sätt. Att vi gör tre stycken romankonserter där vi hämtar musiken från romanerna direkt. Alltså där som Tycker ni om Brahms av François Sagan, där har ju, den är ju sprängfull med referenser, direkta referenser till musikstycken. Och även Thomas Manns Bergtagen.
Och naturligtvis Juloratoriet.
Precis, Juloratoriet är ju...
Den är ju självklart.
Ja, precis. Så att där någonstans kan man säga att vi började. Och det man märker är att flera av de här programinpunkterna får liksom sitt eget liv. Som det, du nämnde skandalen till exempel. Att vi kom på att vi inte bara skulle... Då hade vi plockat fram verk som på sin tid skapade skandal. Eller tonsättare som skapade skandal. Så vi börjar med ett stycke av John Cage som heter 4.33.
Det blev väldigt tyst.
Ja, precis. 4.33 är ju... I original är det skrivet för piano. Men poängen med det är att pianisten spelar inte.
Nej.
Under 4 minuter och 33 sekunder. Nu har vi arrangerat det för
orkester. Men det måste jag fråga. Har man noter? Finns det noter till den som man inte då spelar?
Ja, det finns ju...
Eftersom det är så precis det är i tid.
Det finns ett partitur som talar om vad man ska göra.
Som man då inte gör.
Som man då inte gör, nej precis. Och det är lite humor tycker vi då, att vi har arrangerat det för orkester. Det är ju
sett hela orkestern sitter.
Så hela orkestern och dirigent sitter i 4 minuter och 33 sekunder. Och det här tänker vi, som John Cages, en av hans tankar var ju förstås att det här skulle på något sätt skapa en... Alltså den här gemensamma tystnaden som uppstår. Vad händer då i våra huvuden? Hur blir vi rastlösa? Ja, en del blir ju det.
Det är ganska lång tid, 4.33. Ja, det är mycket längre än vad man tror. För jag vet, vi har letat... Vi skulle vilja ha musik till vår podd, men vi fixade inte det. Men då var det, jag tror vi var uppe i 3 sekunder. Alltså det var bara en liten sån där... Tuttututut skulle vi ha.
Ja.
Och det var väldigt lång tid.
Ja.
Så 4.33.
Ja,
då börjar man skriva på sig.
Ja, verkligen. Och sen har vi också i det konsertprogrammet ett stycke av Karl-Erik Welin som nu är från Skåne.
Mm.
Eller var från Skåne. Han gjorde ju skandal genom att bland annat använda en motorsåg på en flygel.
Ja, just det. Ja.
Och den här motorsågen slant så att han sågar sig själv i benet. Och han lär ha förts ut därifrån på bår ropandes: vem som helst kan ju spela fel!
Och det tänker ni göra?
Nej, vi kommer nog spara våra flyglar. Men vi spelade ett stycke av honom. Och sen tänkte vi att när vi nu har försatt publiken i den här skandalstämningen, så ska vi förstås toppa det med att också framföra en nyskriven opera om skandalen kring Svenska Akademien.
Ja, just det, och som är skriven av...
Det är det som jag komponerar, precis.
Ja.
Och Hanna Höglund som har skrivit programtexterna skriver librettot, eller då texten.
Ja. Vad spännande.
Just det, det var i mars, va?
Ja, det är i mars, ja.
Så att är den klar?
Den är inte klar än, men den börjar bli. Den börjar ta form. Det är, man ska hinna komponera också. Det är det.
Ja, det kan kanske vara svårt när man är konserthuschef.
Ja, det har sina...
Och fembarnspappa.
Japp. Ja, men det blir klart. Man glömmer ofta att när Mozart skrev Don Giovanni så kom han med ouvertyren samma dag som premiären var till
musikerna. Oj, hjälp.
Nu tänker jag inte utsätta våra musiker för det, men...
De kan klara sånt.
De kan klara sånt. De är enormt
duktiga. Ja, hur långt i förväg måste det vara klart för att man ska hinna öva in?
Ja,
av
respekt för musikernas tid så brukar vi säga att åtminstone 4 veckor före får de materialet. Uh-huh. Så. Uh-huh. Men det är klart att de här musikerna är ju så duktiga så att det, även om de får ett stycke någon dag innan eller till och med samma dag, så kan de klara och leverera någonting på det. Men det är aldrig kul att spela under press eller stress.
Nej, det måste ju kunna bli bättre när man har övat mer.
Absolut, absolut. Så är det.
Ja. Eva, kan inte du berätta lite om vårt samarbete?
Ja, det är det. Vi har ju då ett samarbete med symfoniorkestern när det gäller de här litteraturkonserterna. Och innan dess så är det då ett boksamtal i konserthuset. Det är den 26 september, då är det Tycker ni om Brahms? Visst är det det? Nej, förlåt mig, tisdagen 24 september.
Ja, just det.
Klockan 17, och det är i Markeliussalen som man har de boksamtalen. Och den tisdagen 3 december, då är det såklart juloratoriet. Och den fredagen den 14 februari så är det Bergtagen utav Thomas Mann. Så innan konserten då har man boksamtalet tillsammans med en bibliotekarie här från stadsbiblioteket. Så det tycker jag, det låter jättetrevligt. Att man just har läst in sig och sedan går man och lyssnar på musiken. Sen har vi ju lite sagostunder också. Och då är det lördagen 21 september klockan 13, då är det konsert med katter och andra djur. Ja, då blir det jamande i konserthuset.
Ja, men några musiker med lite kattförklädnader.
Ja, och det är ju stora som små katter.
Ja, det får man nog ändå säga. Någon är lite större, någon är lite mindre.
Jag tänker liksom... Lördagen den 11 januari, då blir det den fula ankungen. Och lördagen den 14 mars, då blir det Majas alfabetsånger. Så det är familjeföreställningar som är på lördagar som ni har. Och då är samarbete måste. Jag vet inte riktigt vad vi gör. En kollega till mig plockade ihop kattböcker förra veckan. Så att vi är där och visar upp våra böcker.
Precis. Ja, men sagostund borde väl bli också?
Ja, just det. Det är ju sagostund också. Ja, förlåt.
Det är sagostund och sen... Nej, men som sagt, jag tycker att det är underbart med den här typen av samarbete mellan institutioner. Därför att vi bär ju... Tillsammans bär vi ju samma typ av kulturarv och sådär. Och ju mer vi kan se av er hos oss och tvärtom, desto bättre tycker jag. Så Så det är jättekul att vi...
Nej, det här, det känns jättebra. Jag jobbar på ett områdesbibliotek och då var det en dam där som absolut skulle gå och läsa in Tycker ni om Brahms och var med på boksamtalet. Ja. Jag kände att liksom, hon blev liksom, lite uppiggad. Åh, detta här var trevligt. Det vill jag vara med om.
Det är lite roligt här med det temat Tycker ni om Brahms, för där är det väl den här triangeldramat.
Ja, Brahms och Står det still.
Clara Schumann.
Ja, just det.
Och Robert Schumann.
Fast där var det ett triangeldrama.
Ja, alltså Brahms var ju kär i Clara Schumann.
Alltså han var det?
Det var. Men sen när väl Schumann hamnade på sinnessjukhus och sedermera dog, så upphörde kontakten, vad jag förstår, mellan Brahms och Clara Schumann.
Ja, men där fanns en violinist som också var inblandad på något sätt. En kamrat till Brahms.
Ja, just
och
det.
Och Clara och han hade väl ett samarbete?
Ja, kan det vara just det? Vilken violinist var det nu?
Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Jag googlar, men det ska man inte göra.
Nej, men det får. Det är fejlet.
Den som är intresserad kan googla.
Precis. Men en litterär koppling under säsongen som jag måste nämna är ju att vi har beställt ett verk av Andrea Tarodi, svensk tonsättare, som vi har bett läsa Edna.
Ja, just det.
Det sa vi också. Vi blev jätteförvånade när vi dök upp. Det var så fint, för det var ju samernas nationaldag som det ska presenteras.
Ja. Och jättekul. Maxida Märak kommer och lägger till jojk till det verket. Mm. Och så är det en Ellen Nisbet som också spelar viola till.
Mm.
Det här som då inspirerats av här dikteposet Edna. Som vi fick Augustpriset förra året.
Ja.
Men det är jätteroligt att... jag har ju pratat en del med Linnea Axelsson om det här. Och hon... det är fint att hon låter oss göra det också, tycker jag. Det kan inte vara alldeles lätt att släppa ifrån sig eller liksom bli tonsatt och sådär.
Nej,
kan
jag tänka mig. Men det är ju ändå ett epos av något slag, alltså det passar väl, kan jag tänka mig, för det.
Ja, det gör.
Och det var ju roligt där med Maxida Märak, att hon också är med då.
Ja, det är jätteroligt.
Ja. Vad jag förstår, så tidigare så har man ofta bjudit in en musiker som skulle spela och låtit dem helt välja själva vad de vill spela. Men idag vill ni ta befälet, alltså lite mer över...
Så kan man säga.
Programmet, eller vad man ska säga.
Ja, precis. Det är klart att det fortfarande är en dialog, och att dirigenter absolut får komma in med förslag och så. Men vi försöker ändå utgå dels från vår tematik, och sen att vi försöker, eftersom det ju ändå är så att vårt uppdrag är att försöka presentera en så pass angelägen musik som vi bara kan, då känns det också rimligt att vi har en åsikt om innehållet på något sätt. Och det roliga är, tycker jag, att det är, jag upplever det som att vi har fått en mycket livligare dialog med dirigenter och solister, just eftersom vi påstår saker och vi säger att det här skulle vi vilja göra. Och då säger de kanske, ja, men toppen, det är jättekul. Eller så säger de, ja, skulle vi inte kunna göra det här istället? Och så snurrar igång en dialog kring det. Och där vi ofta faktiskt går med på ändringar och så, därför att vi har ju inte alla svaren, men bara det faktum att vi sätter igång en sån konstnärlig dialog är en skillnad från tidigare.
Ja, men det måste vara väldigt inspirerande liksom. Nu har vi det här temat, vad ska vi då ha för musik som passar in här? Jag tänkte också på det när man ser på de här olika litterära verken. Varför har man valt just de verken till Bergtagen, till exempel, som ni har valt?
Är det musiken som har styrt först eller är det litteraturen?
Ja, det är en kombination faktiskt av, alltså, egentligen vad vi som satt i det konstnärliga rådet där och då associerade själva till, det är jag och Hanna Höglund och Anders Cornelius som jag nämnde tidigare och ett antal personer till. Och Bergtagen tror jag var mitt förslag, därför att det är en sån där bok som jag har vuxit upp med mer eller mindre och som alltid har varit en inspirationskälla, just till en litterär inspirationskälla. Jag är ett stort fan av Thomas Mann och just för att musiken alltid är en sån integrerad del i det han skriver och det han beskriver. Det som sker mellan människor och så. Det får ofta en klang av musiken.
Det var ett verk till jag kommer att tänka på som vi inte nämnt. Eller ett verk, men en författare, Proust. För där har ni ju verkligen varit väldigt fantasifulla. Det finns ju inte bara, vad ska jag säga, verkliga kompositörer med i programmet.
Precis. Nej, just det, det var det. Ja. Att det är någon får komponera.
Ja, vi har i Marcel Prousts På spaning efter en tid som flytt så finns ju en ganska ingående beskrivning av ett verk, en sonat av en tonsättare som heter Vinteuil. Och han dyker upp i romansviten på diverse promenader. Och hans öde beskrivs också på olika sätt. Men framförallt så beskrivs då den här sonaten och det lilla temat som växer. Och vi tänkte att det vore kul och höra hur det där egentligen låter, för han finns ju inte. Så att vi beställde två varianter på Vinteuils sonat för orkester. Och vilka som har skrivit de här, det avslöjar vi först i slutet på säsongen.
Men det var jättebra idé.
Ja,
jätteroligt. Det var så finurligt.
Man märker liksom att ni verkligen haft roligt när ni har spånat kring det här. Ja. Ett väldigt trevligt program som vi har då djupdykt lite mer i än vad vi kanske hade gjort annars.
Ja.
Om vi inte skulle spela in det här. Men kan uppmana alla att läsa det verkligen.
Du kan ju läsa programmet. Bara programmet är ju trevligt att läsa. Med de här 18 kapitlen.
Ja.
Som är jättebra.
Ja, jag tycker att det är jättekul att ni säger. För att det har också varit en ambition för oss. Att de här programmen ska inte bara vara en katalog. Utan det ska också vara någon sorts innehållsförklaring till varför gör vi det vi gör. Och också ha ett visst läsvärde. Så att jag är så glad över att Hanna Höglund fortsätter skriva våra programtexter för att hon får till det. Ja, och också den här samtidskopplingen och sådär. Så det är jättekul.
Därför att jag var i Gula så hamnade jag på en annan symfoniorkester. Ni har ett verk som är en annan symfoniorkester också skulle spela. Och då var det en rätt tråkig läsning. Så det var liksom da. Och sen ingenting mer. Här är liksom, här får man ju kött på texten.
Hur går det här med att få in nya besökare? Lite yngre besökare och sådär. Det är väl någonting ni strävar efter?
Ja, det är en utmaning för alla institutioner skulle jag säga. Och jag tycker att vi ser en positiv förändring. Vi har ju ett antal koncept. Bland annat after work-konserter. Som ju nu har blivit vår storsäljare.
Det
är ju nästan slutsåld varje kväll som vi har det. Och den drar ju, förutom våra vanliga besökare som är ofta lite äldre. Så ser vi ju där att där kommer ju också de yngre. Och det är ju jättekul. Så vi försöker klura på om vi skulle kunna hitta något ytterligare. För det handlar ju också om att hitta rätt tidpunkt. Och man ska kunna... I någon mening så vill man ju också känna igen sig lite när man går på något sådär.
Det är väl blandningen där liksom, att behålla de gamla som gillar kanske den här musiken som är mer melodisk. Eller ja, det kanske jag hårdrar det, men det är många som gör det i alla fall. Och så blandar det, men det verkar ni göra nu tycker jag. Ni har ofta ett känt verk i botten och sen några andra
Precis, vi försöker, för det märker jag också när jag pratar med våra abonnenter och vår kärnpublik så att säga, att de är ganska glada för att det blandas upp och kommer nytt och sådär. Och sen försöker vi ju tänka också på artister, när vi då beställer ett verk med Linné Axelssons Ednan, så Maxida Merak är ju en person som har en stor följarskara som är av en helt annan sort än
just det.
Så att här försöker vi också hitta kombinationer och blandningar där vi utmanar oss själva men också utmanar vår normala publik och bjuder in nya.
Men så är det ju för oss också.
Ja.
Det är ju samma, alltså man vill få en ny publik och sen måste man ge dem som vi har som trogna besökare sitt. Det är samma.
Jag kan föreställa mig att ni har ungefär samma typ av resonemang också. Ja. Hur gör man för att behålla identiteten och ändå utveckla den? Och ska biblioteket vara en mötesplats bara? Eller är det boken i centrum? Mm. Alltså alla sådana där resonemang som går att överföra till konserthuset.
De familjeföreställningarna, är det många som kommer på dem?
De brukar vara väldigt fulla faktiskt. Det märker vi att det är också, det finns ju en efterfrågan bland familjer och barnfamiljer som jag vet ju själv hur det är, att det är så himla svårt att komma iväg på någonting och man behöver ordna barnvakt och allt sånt där. Men här kommer de ju hela familjerna det brukar vara väldigt kul.
Ja, det förstår jag.
Det blir ju som tryck när det är barn.
Det blir det.
Ja,
det blir de är liv och rörelse.
De är ärliga i sitt uttryck. Hade du något mer? Nej, skulle vi kanske börja med våra
då kör vi våra boktips och då är det jag som börjar med Tidens larm av Julian Barnes. Har du läst den?
Nej, det har jag inte läst.
Ja, men jag kan rekommendera den. Den är kanske inte så jättemycket musik utan det är mer att levnadsöre. Och den startar i Leningrad 1936. I en trappa sitter Dimitri och fryser med en kappsäck sidan om. Och familjen ligger inne i lägenheten och sover. Han sitter där i trapphuset och väntar på NKVD. Alltså,
hemliga polis.
Ja, hemliga polisen. Och han som sitter där är Shostakovich. Och det har ju hänt någonting. Eftersom han sitter och väntar på säkerhetspolisen. Dels har han haft en mecenat som nu är fängslad utav Stalin. Dessutom så har han satt upp en opera som heter...
Näsan.
Nej.
Nej, Lady Macbeth från svensk distrikt.
Och vad bra att du sa det här ryska ordet. Och den gick jättebra. Det var succé i Europa, i Sverige, i Amerika, i Sovjet. Den blev upphyllad tills en kväll Stalin går på operan med Molotov. Och sen ett par dagar efter så är det en artikel i Pravda. Och det är lite konstigt med den här artikeln för det är en del grammatiska fel. Något som man borde ha rättat, men det har man inte. Och är det så att man inte har vågat rätta den här artikeln? Och då står det i den artikeln om den här uppe att det är ju oreda istället för musik. Så nu ligger han illa till. Men lite tur har han ändå, därför att den här förhörsledaren som han blir inkallad till, han försvinner han också. Så att det blev inget gulag för Shostakovich. Men det var bra nära.
Men hans operakarriär tog slut där.
Gjorde
det. Han fick inte komponera fler operor.
Det var för oredigt.
Ja, det var ju framförallt så fanns det ju i den här Lady Macbeth från Medzensk distriktet så fanns det ju en hel del förtäckt samhällskritik. Som ju inte riktigt var...
Nej, och det var väl det Stalin också hörde. Men han skyllde... För det är väl han som har skrivit artikeln. Tror man, det vet man ju inte.
Men detta är alltså bygger på verkligheten, förstår jag.
Och så går det 12 år. Han har lite otur var 12 år. Så nu är det 1948. Nu gillar ju Stalin honom. Så att han tycker så jättebra om Shostakovich. Så han ber honom, inte ber, han skickar honom till USA. För nu så ska de göra en freds- och vetenskapskongress i New York. Så han åker dit. Och partiet levererar manus till honom när han ska hålla tal. Och han har ju inte läst in de här talen innan, utan han får dem i handen. Så läser han då. Och då är det bland annat väldigt mycket kritik mot Stravinsky. Och Stravinsky var hans stora idol. Mm. Så där står han och nergör Stravinsky. Mm. Och det vill han ju absolut inte. Där är också kritiska röster mot honom i USA. Man vill att han ska hoppa av. Han är jättestor i USA. Mm. Han går in och köper huvudvärkstabletter i en drugstore. Och efteråt så blir det så här hövleverantör till Shostakovich. Det är vi som säljer hans huvudvärkstabletter. Och så går det ytterligare 12 år. Och då är vi 1960. Och då så gör han något som många tycker är konstigt. Han går med det kommunistiska partiet och sen blir han ordförande i tonsättarförbundet. Och då, han liksom, då är han uppsugen utav makten.
Ja. Mm. Även om Stalin var död.
Ja, då var han död. Och boken handlar väl mycket om just detta här. Shostakovich, han vill komponera musik, han vill umgås med sin familj och sina vänner. Han vill ju inte vara politisk, men han blir ju det ändå.
Mm.
Och sen samtidigt så är han väl också en liten, som det står någonstans, en garderobsdissident.
Mm.
Där finns kritik mot makten, om man kan läsa in det.
Mm. Det kanske var mer då i det Lady Macbeth än vad han vågade göra sen. Då.
Ja, alltså han gör någonting om Leningrads
belägring.
Ja, belägring. Och det,
Leningrads symfoni.
Ja, ja.
Mm.
Och det tror man att det är mer, där kan man läsa in mer kritik mot makten.
Mm.
Den här låter ju väldigt sorglig, och men det är den inte. Man får veta så mycket mer om Shostakovich, hans förälskelse, hans dominanta mamma, hans pappa. En bra berättelse.
Mm.
Jag måste bara berätta, jag fick faktiskt sitta och jobba i Shostakovichs arbetsrum i Moskva. Oh. Jag var där på just tonsättarföreningen.
Nej!
Jo.
Oj.
Det är nu, vad kan det vara, det är 20 år sedan jag höll på och komponerade en av mina första operor. Och så var jag över till Moskva med en kvartett som skulle göra en konsert i tonsättarföreningens egen festival som var extremt lång. Därför att de spelade igenom hela medlemsmatriken. Så den här festivalen pågick då i 2 månader. Men då behövde jag sitta och jobba lite grann, och så fick jag då den dåvarande ordföranden lov att sitta i Shostakovichs arbetsrum, ordföranderummet där. Mm. Och, ja, det var speciellt.
Ja, det förstår jag.
Ja, du får
alltså, för det är ju inte bara tonsättarföreningen, utan det är ju så mycket mer. Ja. Det är ju hela sovjettiden. Ja. Det måste ju finnas i detta rum ju.
Ja, visst.
Man var ju tvungen att vara med i tonsättarföreningen. Mm. Annars fick du inte notpapper.
Nej.
Så det var ju de som förmedlade det.
Mm.
Ja, och de som var högt upp i styrelsen där, de hade ju lägenheter och privatchaufförer och allt möjligt.
Sådär. Och det får han ju.
Mm.
Och en dacha.
Mm.
Så att de levde, tror jag, och kunde handla i de västeuropeiska affärerna.
Precis.
Ja. Ja. Ja, det var ett levnadsöre.
Ja, verkligen. Mm. Ja, jag har med mig en bok av Katsuo Ishiguro som ju blev Nobelpristagare 2017. Det är noveller, 5 noveller som heter Nocturner. 5 berättelser om musik och skymning är underrubriken här. Och jag visste ju inte det, men tydligen så var hans första önskan var ju liksom att bli singer-songwriter. Mm. Alltså Ishiguro. Mm. Så att han höll på, han blev först inspirerad då av Bob Dylan. när han var sådär 12-13 år, och då började han väl spela gitarr och så göra lite egna sånger. Han insåg att man liksom kunde skapa ett helt universum bara med några få ord och sådär. Så han hyllade ju att Bob Dylan hade fått Nobelpriset året innan, 2016. Men han höll på där och spelade och gjorde även sånger då, ett hundratal låtar. Men i mitten av 20-åren, alltså när han var 25 eller något, så började han gå över till att skriva texter istället, skriva noveller då till början.
Alltså,
med.
Man är ju mer intressant för damerna om man är en Bob Dylan. Ja, är ju i början av 20-årsåldern.
Det var väl bara det att det gick ju aldrig riktigt bra. Nej. Alltså. Och jag känner att i den här boken så finns det lite i bakgrunden här. Det är liksom fem musiker, eller det handlar om musiker som aldrig riktigt kanske slagit sådär. Den första är om en som spelar på kaféer, hoppar in och spelar gitarr på kaféer i Venedig. Och då får han syn på sin mammas stora idol i publiken där och blir helt till sig och fram och hälsa och så. Och det var han heter Tony Gardner, och det är då någon sådär typ Tony Bennett eller något som. Ja.
Slager.
Och, ja, just det, sådär slager. Som Frank Sinatra och sådär. Och den här Tony Gardner, han engagerar den här gitarrspelaren till att spela serenader i en gondol då under för frun utanför deras hotellrum då. Och det låter ju väldigt romantiskt, men de där sångerna som är utvald, som han har bett honom att spela och som han själv sjunger då förstås till, det är egentligen de där tre sista sångerna i deras äktenskap. Mm-hmm. Alltså han har valt väldigt väl just, och hon ska förstå, hon förstår.
Nu är det slut.
Ja, det är så. Men det är alltså fem noveller, och den här kvinnan som blir då övergiven, hon förekommer i ytterligare en novell faktiskt. Så det är lite som kommer tillbaka, och i sista novellen så är man tillbaka där på Markusplatsen i Venedig, fast då är det någon annan det handlar om. Mm. En kille som är väldigt duktig på cello men som inte har slått igenom. Han kämpar, han har haft framstående lärare och sådär. Men så blir han bekant med någon amerikansk kvinna som säger att hon kan undervisa honom. Och hon är rik, hon bor där i ett fint hotell vid Markusplatsen. Och han går dit varje dag och får gratis undervisning av henne. Men det märkliga är att hon aldrig tar fram sin cello. Och varför gör hon inte det? Ja, det är väldigt fina berättelser. Jag är glad att jag läste dem här nu, för jag hade inte alls läst dem innan. Jag gillar Ishiguro annars väldigt mycket. Och de är inte svårlästa, men det finns liksom en massa. Det som händer, det händer dramatiska saker egentligen, men under ytan på något sätt. Så han är väldigt skicklig på att beskriva det här. Förresten så lyckas jag läsa mig till också att även Joyce var en duktig musiker. Och kunde också ha blivit kanske sångare eller pianist.
Ja visst, han uppträdde ju faktiskt i Dublin under ungdomsåren där.
Mm.
Det stämmer, jag har sett sådana här programblad från den tiden. Jo, men det är många författare som har haft musikerdrömmar och musikerambitioner faktiskt.
Mm.
Det är nog för att det så ligger...
Ja, det ligger nära. Alltså. Ja, det gör det.
Mm. Ja, vad är det för bok du har tagit med dig som du inte tagit med dig?
Ja, precis. Jag bär den inom mig.
Ja.
Det är väl den bästa sorten.
Ja, precis.
Nej, jag tänkte faktiskt... nu när vi satt och pratade här så kom jag på att... Det blir kanske lite sned genusfördelningar på boktipsen. Men jag har också en bok av en man, nämligen Thomas Mann.
Mm.
Som ju figurerar i vårt seriesprogram också. Men en annan bok, nämligen den som heter Dr. Faustus.
Mm.
Dr. Faustus är, som titeln antyder, en version av Faust-myten. Mm. Alltså att det här med att... man gör en pakt med djävulen för att uppnå någonting. Och i det här fallet så rörde sig om en person som heter Adrian Leverkühn som vill bli världens bästa tonsättare, skulle man kunna uttrycka det så. Mm. Och på något sätt så förstår man att han har ingått en pakt med djävulen om just detta.
Mm.
Men det intressanta är, förutom att liksom läsa hur han gradvis blir mindre och mindre mänsklig, mer och mer hård, kall och introvert, så finns det också många samtal om musik.
Mm-hmm.
Alltså, och man får en inblick i hur sjukt det kan vara i den klassiska musikvärlden ibland. Nej, men just att det är en otroligt elitistisk syn som ibland finns i den här världen. Och hur i Dr. Falso så får man verkligen en inblick i hur sådana här resonemang föds och hur också en typ av narcissism kan födas i den här världen.
Mm.
Och dessutom så får man en ingående beskrivning av det som i verkligheten blev tolvtonsteknikens framväxt.
Aha.
Så att han var ju väldigt inspirerad, Thomas Mann, av Arnold Schönberg som ju anses vara tolvtonsmusikens fader.
Ja.
Och men Arnold Schönberg själv var ganska stött över kopplingen och sådär.
Ja.
Med tanke på Faust-myten.
Ja, ja, ja.
Pakten med djävulen. Så, men det är en jättefin bok just också ur ett mänskligt perspektiv. Alltså, Thomas Mann har ju ett sätt att beskriva mänsklighetens mångbottnade så att man kan både vara god och ond samtidigt och hela spektret däremellan och man är aldrig riktigt säker på vem som är vad eller.
Nej.
Det tycker jag är kul.
Ja. Förresten, du sa där vi hade lite sned könsfördelning kanske i våra boktips, men om man tänker på ert program här så är det så försöker ni i alla fall motverka det.
Precis, vi försöker hitta det. Och det går ju alldeles utmärkt att göra det utan att någonsin vara orolig för kvalitet eller så. Och en sak, ett extra boktips är ju ändå Linnea Axelssons Edna som är en av de absolut mest lättlästa diktepos jag har läst.
Mm.
Alltså det är bara svischa förbi. Och just en hemlighet där menar jag är att det finns så mycket musik i hennes språk.
Mm.
Så att det är som att man sjunger sig igenom de här poemen.
Så, då får vi väl tacka Fredrik för idag.
Tack för att
det var jättetrevligt att
vara
här.
Det var jättetrevligt.
Lycka till nu med den här säsongen.
Tack ska ni ha. Och välkommen.
Tack så mycket.
Och då slutar vi också.
Ja, det gör vi.
Tack för idag.
Tack för idag.